Och jag skulle ta oss med till klippan idag. Klippan Kristus. Och det står om den klippan i 5 Mosebok 32 och 4. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Det hebreiska ordet för klippa här är tzor. Och det är alltså samma klippa som Mose slog på. Så tzor innebär den korsfäste Kristus. Ni vet att Mose nästa gång skulle tala till klippan eller tala i enlighet med klippan. Och då står det ett helt annat ord för klippa. Då står det sela, alltså den högt liggande klippan. Så där står det talas om alltså om den uppståndne Kristus. I 5 Mosebok 32:4 alltså, så står det talas om den korsfäste klippan, och hans verk, står det, är perfekt utan fläck eller skrynka, betyder det då. Han är den krossade klippan. På honom finns det ett verk som har alltså formats och fullbordats. Det är perfekt, helt utan fläck eller skrynka. Så ordet i 5 Mosebok här 32 och 4 talar om att det finns en grund som är lagd. Och bara på den grunden finns det ett verk som är fullbordat och klart. Och endast det verket är alltså utan fläck eller skrynka. Det är ju bra att veta om, för i Uppenbarelseboken så står det talas om att bruden ska vara utan fläck eller skrynka, och hon ska ge sin ära åt Gud. Och det handlar ju alltså om att vi ska komma in i de förutberedda gärningarna. Vi ska alltså formas av Gud till att vandra i förutberedda gärningar. Och om vi nu går till Guds verk, så är ju Guds verk faktiskt redan klart, och vi kan läsa om det i Hebreerbrevet 3 och vers 4. Så står det att varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Alltså huset är redan byggt och klart på klippan Kristus, och du ska ju bli en levande sten på denna klippa till ett andligt hus. Och jag tycker de här tre punkterna här, de beskriver det hus som så att säga kommer att stå emot alla stormar i ändens tid. Det är alltså det huset som är byggt på klippan, som har kommit in i de fullbordade gärningarna som redan finns alltså i Kristus Jesus. Och bara de gärningarna är utan fläck eller skrynka. Och jag kom ju till Herren efter ett knarkmissbruk då 1989. Och jag var ju nästan jag var ett vrak, kan jag säga. Och kommer in, och jag har ju inte så mycket ja, det var ju kolsvart livet. Men då sa Herren att han skulle göra något i mig. Och det hade jag ju väldigt svårt att tro. Men nu har det ju gått 20 år sedan. Och här sitter jag nu och kan se tillbaka. Så nu har Gud gjort saker och ting som jag i alla fall, ja, det är totalt omöjligt för mig att kunna uppnå i min egen kraft. Det vet jag. Han ska ha all ära. Men det hela det handlar om när man är i sina djupa dalar. Att, som det står i psalm 40, vänta på Gud. Vi kan gå till psalm 40 så får vi se där. Psalm 40. Hur djupt du än hamnar i dina tvivel på dig själv och allt det här. Så står det om David där i psalm 40. Att han väntade ivrigt på Herren. Och har man den tron i sitt hjärta att man hela tiden ger sig själv åt Gud, hur jobbigt det än är, då kommer han att lyfta upp dig och fullborda verket. Det går inte på en dag, Det ska jag säga. Utan det kan gå genom många, många svåra perioder. Men så är det. Gud, han lyfter upp det på klippan. I Matteus 16 kapitlet så står det om Guds församling på klippan. Och det läser vi att Simon Petrus svarar från 16 versen där. Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, till kött och blod har inte uppenbarat det för dig, utan min fader som är i himlen. Alltså, fadern i himlen uppenbarade sig för Petrus, herr Simon alltså, att Jesus var Messias. Och då säger han att, jag säger dig då från vers 18, Petrus, som betyder flyttbar sten, att på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och där har vi ju fått diverse läror om andlig krigföring och konstigheter, men det är inte så konstigt, utan den grekiska texten här, den talar om att allt vad du ser är löst i himlen är också löst på jorden. Och allt vad du ser är bundet i himlen är också bundet på jorden. Det här är faktiskt en rabbinsk term. Det handlar alltså om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Vad som är gott och vad som är ont, med andra ord. Och sen hör det till saken här att när han talar till Petrus här, att Johannes 1:42, när Jesus ser Petrus första gången, då ser han rätt igenom Petrus och så säger han att du är nu, men du skall bli. Och så är det med oss. Vi är ju inte fullbordade eller fullkomnade, någon av oss, men på klippan sker det totalt omöjliga mänskligt sätt. Där formas vi, där byggs vi upp så att du kan bli den du är. Och jag tror att det här handlar om att vi får himmelrikets nycklar. Och vad är himmelriket eller Guds rike? För det är precis samma sak. Och vi kan ta och läsa här i första Korintierbrevets 4 först. Och där läser vi från vers 20. Och då står det att Guds rike, det består inte i ord utan i kraft. Och i Romarbrevet 14:27, där kan du läsa att Guds rike, det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Så att de här himmelrikets nycklar måste handla om den helige ande, vad han gör i ditt liv, vad du ser, vad du upplever för någonting. Och jag, i alla fall om jag ska kunna vittna om mitt liv och se tillbaka, så är det faktiskt så att Gud, han helgar oss. Så vi vandrar genom att känna vad som är rätt och vad som är fel och välja Herrens väg hela tiden, så får vi ju vandra på den så kallade smala vägen. Den är smal därför att vi vandrar enligt Herrens lag, enligt Herrens maningar. Så då får vi säga nej till det vi upplever är fel alltså, och vandra på hans väg helt enkelt. Och det intressanta är, om du läste 1 Korinthierbrevet 4:20, kraft. För den grekiska texten handlar om dynamis. Och dynamis kommer av en rot som heter då dyna. Och det handlar faktiskt om inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Hörde du det? Ges yttre möjligheter för att du har fått en inre kapacitet. Det här är ju väldigt intressant, för då har du ju himmelrikets nycklar, va? Eller hur? Det öppnar och det stänger. Alltså uppgiften Gud har för dig kommer att passa med den kapacitet han har lagt ner inne i dig, inne i ditt hjärta. Och kapaciteten kommer alltså att passa för den uppgift som man har för dig. Det handlar alltså om att uppleva någonting i ditt inre. Och jag tror att det är precis detta Hebreerbrevet 4:12 handlar om. Jag tror det är himmelriket nycklar. Vi ska läsa Hebreerbrevet 4:12 tillsammans här. Och då står det ju så här då. Att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande och led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså, Guds ords uppenbarelse genom den helige ande ska alltså visa dig vad som är innanför Guds gränser och vad som är utanför Guds gränser. Och han tvingar ju ingen, utan det här får du ju hela tiden så att säga välja hans väg då. Och gör vi det så kommer du att vandra mer och mer in i uppenbarelse och kraft. Och jag tänkte här på första Mosebok att när Adam och Eva blev så att säga drivna ut ur Eden, så står det att första Mosebok 3 och vers 20, så vet vi att det slaktades då ett djur och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru. Och sen handlar det om kunskap där om gott och ont. Men sen står det i vers 24, och det här tycker jag är intressant. Han drev ut människan öster om Edens lustgård och satte där keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Om du går in i den hebreiska texten där, så kan du läsa så här, att han satte det flammande svärdet där för att det vänder sig mot varje tanke. Och det tror jag ju är det Paulus menar om i Korinthierbrevet när han säger att han har alla sina tankar under Kristus Jesus. Alltså andens svärd kommer att visa dig och mig vad Herrens vilja är. Och då kan vi förstå att det blir en ganska smal väg, men det blir en härlig väg. Och en härlig väg, det talar ju Paulus om i första Korinthierbrevet i slutet av det 12:e kapitlet. Innan han går in på kapitel 13 så säger han att nu vill jag visa er en övermåttan härlig väg. Och det är ju kärlekens väg. Och det handlar om att ödmjuka sig alltså under honom. Nu ska vi komma in på lite kunskap här. Kunskap och vishet. Vad är vishet egentligen? Ja, i ordspråksboken 24:3 så står det talas om att genom vishet byggs huset. Och genom förstånd hålls det vid makt eller görs det fast. Och genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. Grundtextens ord där det står förstånd är tabun eller tavun. Och roten till detta ord handlar om urskiljning. Det är något som vi behöver mer av idag. För att det är inte många som kan skilja på vad som är från Gud idag i alla dessa stormar och vindkast i läror som kommer att dra över församlingarna idag. Men det står faktiskt att det som hålles uppe huset är urskiljning. För roten till tabun handlar om att kunna skilja på gott och ont. Och det är därför det står i Efesiebrevet att låt giva er andens svärd. Låt giva er andens svärd. Och allt det här det tas ju emot under bön. Och bön, det handlar om ödmjukhet om inte annat. För bön visar ju verkligen att vi är beroende av Gud. Vishet och förstånd kommer alltså från Gud. Och det har med att se att göra. Att uppleva någonting. Men det handlar alltså inte om dina lekamliga ögon. Nej, för att som vi läste i Matteus 16 om himmelrikets nycklar, så handlar det om att se. Gud vill ge dig öppnade ögon för att se. Och när du ser så blir du befriad. Du blir löst ifrån religion och kan leva ett levande kristet liv i den helige andes kraft och i Guds rike. Och vi läser i Efesierbrevets första kapitel och 17 vers. Där ber Paulus så här: och min bön är att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och en uppenbarelsens ande till kunskap om sig, och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur det hopp är vartill han har kallat er och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och i vers 17 så är det inte vilken kunskap som helst det här handlar om, utan där står det ett annat grekiskt ord som heter alltså epignosis. Det handlar om en levande kunskap som på ett mäktigt sätt förvandlar den som får tag i den. Och ni tänkte väl på att han skulle bygga församling, sa han i Matteus 16, med hjälp av, vad då, uppenbarelse, att vi ser. Så vi blir uppbyggda på klippan och går i förutberedda gärningar när vi får skåda Herrens härlighet. Den kunskap som våra hjärtats ögon får när vi ser Herren kommer att förvandla oss totalt. Och Paulus, han talar ju om detta, att vandra från härlighet till härlighet, därför att den helige ande verkar så starkt in i ditt liv. Och ifrån vers 19 står det: och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar, väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp och fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så att tro här, det blir att se någonting. Och när vi ser någonting så är det Herrens härlighet vi ser. Och Paulus, han talar ju om denna kraft. Det är denna uppståndelsekraft som Gud väckte Kristus med. Den, säger Paulus, har han i lerkärl. Vi är alltså hans verk. Vi vilar på klippan, och på det mästerverket finns det ingen fläck eller skrynka. Och vi läser i Efesierbrevet 2:10 att vi är hans verk. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Eller som min fru Elvor brukar läsa, som det också kan översättas då på grekiskan, att Gud har förberett gärningar åt oss som vi ska vandra in i. Det tycker jag är en bra översättning. Alltså, kom ihåg att din kapacitet, din kraft som Gud ger dig i ditt hjärta kommer att stämma helt överens med de gärningar som han öppnar åt dig. Och när skapade Gud de förutberedda gärningar? Jo, det gjorde han redan i skapelsens begynnelse, för det står i Hebreerbrevet 4 att sedan att Gud vilade från alla sina verk på den sjunde dagen. Alltså gjorde han allting klart vad det gäller människan på den sjätte sjätte dagen. Det här har vi svårt att tänka oss. Men det finns alltså gärningar för dig som är skapade och klara, som ligger i Guds vila och i Guds frid, som vi kan ödmjuka oss genom att gå korsets väg och vandra in i. Det är rättfärdighetens väg. Det är att vara inne i Guds vila. Det är att vara och vandra in i landet. Och i Hebreerbrevets andra kapitel och sjunde vers så ska du få se vem som nu är herre över Guds verk. Vi läser så. En liten tid lät du honom, det vill säga Jesus, vara ringare än änglarna. Men du krönte honom sedan, alltså Jesus Kristus, huvudet för församlingen, med härlighet och ära. Och satte honom till herre över dina händers verk. Jag tror det var 1917 års översättning. Jag tyckte jag var bra just där. Och vem är herre över hans förutberedda gärningar då? Jo, det är ju Jesus Kristus. Både du och gärningarna är alltså skapade på den sjätte dagen. Om vi läser i andra Korintiebrevets andra kapitel och nionde vers, så kan du där läsa om att Gud har skapat någonting. Jag ska slå upp det här så se. Andra Korintbrevets första kor 2:9 ska det ju vara. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett. Han har berett redan åt dem som älskar honom. Alltså de förutberedda gärningarna är till för dem som agape honom, de som ödmjukar sig under hans konungavälde. För dem är alltså Guds gärningar berätt. Nu går vi till andra Korinthierbrevet däremot, och vi ska läsa andra Korinthierbrevet 2, och vi läser vers 14, så ska du få se något. Första Korinthierbrevet 2 och 14. Så står det om den själsliga människan. Och i Matteus 16, efter när Herren har talat till Petrus, så nämner han att vi måste dö till vår själ genom att ta korset på och följa honom. Och det är kärlek. Men nu står det så här i första Korinthierbrevet 2 och 14. Ni vet att vi vill ju lära känna Gud. Det vill väl alla göra. Men Gud, han har valt ett väldigt konstigt sätt. Han har valt korsets väg. För det står nämligen så här att en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Varför ska Gud krångla till allting för? Det kan man ju undra. Men detta gör alltså, för Paulus säger ju att talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som tror, alltså ödmjukar oss under Guds kraft eller Guds kors och herravälde, för dem är det en kraft till frälsning. Både till gärningar och rättfärdighet givetvis. Vi ska alltså komma in i Kristi vila, och i Lukas 6 och vers 5 kan vi läsa om att och han sa, människosonen är sabbatens herre. Och kan Gud mena när han säger så, om hon tror? Jo, han måste mena att ni kommer väl ihåg vem som var herre över de förutberedda gärningarna. Jo, det var ju Herren själv, stod det i Hebreerbrevet. Och Vi ska ju alltså ivrigt sträva efter att komma in i hans vila. Hebreerbrevet 4:11 ska vi ta här då. Hebreerbrevets 4:11. Där står det så här. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Alltså, vi måste komma in i Herrens fullbordade verk, det som vilade på Golgata kors, på klippan, det som var fullkomligt. Det måste vi komma in i genom att ödmjuka oss och lägga av våra egna gärningar. Och då kan vi förstå vad det handlar om, för vi ser i Zakaria 4 den här välkända versen att inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det handlar alltså om att ödmjuka sig under Kristi herravälde. För det finns nämligen inget annat sätt att få den helige ande. Och det kan ju ställas emot att lyda människor. Du vet, antingen kommer du att lyda människor eller också kommer du att lyda Gud. Att lyda Gud kommer att öppna upp för den helige ande. Och att lyda människor före Gud kommer att stänga igen för den heliga ande och för Guds rike. Ni vet vad Jesus sa till fariseerna, att de stänger riket för folk genom då att man förkunnade människobud. Och det står i Apostlagärningarna 5:9. Nu ska vi ta med oss till ett väldigt intressant stycke här. I Apostlagärningarna 5 ska vi läsa om när apostlarna här möter Sanhedrin och översteprästerna. Och då fängslade stora rådet, alltså Sanhedrin, och översteprästerna fängslade apostlarna, men de kom ju fria ut. För Gud gjorde dem fria. Och så står det så här ifrån Apostlarna 5:29. Då sa Petrus och apostlarna, man måste ju lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vitt till detta, och vi och den helige ande som Gud ger eller har gett åt den som lyder honom. Och det där ordet på grekiska, lyder här, det är ett väldigt viktigt ord. Det är ett ord som betyder att underordna sig en konung. Att underordna sig en konung och hans bud, förstås då. Och en konung, då tänker vi på riket, eller hur? Guds rike har en konung. Och att underordna sig konungens bud, det är att gå in i riket. Det är att få en nyckel alltså. Då är det ju i Matteus 16 direkt, va? Himmelrikets nycklar, med andra ord. Men här ska du veta att ordet för agape är ett väldigt gammalt ord, och det betyder egentligen också att underordna sig en konungs bud. Agape, och det är det viktigaste i hela Nya testamentet nästan, för det är frukten, den helige andes frukt. Så när anden kommer in i ditt och mitt liv, så verkar han bara en enda sak. Han har ett enda mål, Och det är att förhärliga Kristus i ditt liv. Och han vill att vi lyder honom. Underordna oss honom. Så att underordna sig människor alltså stänger för anden. Och det kan vi se om du går till Laodicea. Vem står utanför och knackar? Jo, det gör Jesus. Herren. Han som har de förutberedda gärningarna. Och vad säger han åt församlingen? De ser ut att ha lyckats. De ser ut att ha liksom uppfyllt dessa människors visioner. Alltså. De bekände ju namnet Jesus. Men de riskerade att förlora hela sin frälsning. Och du ser i Matteus 7 vad som händer. De laglösa, de bekänner ju Herrens namn. Men deras gärningar stämmer inte. Och Herren säger att jag känner er inte. Kusligt. Men att underordna sig Gud, alltså att älska honom, det öppnar istället för den helige andes kraft in i ditt liv. Det är riket, och vi läste om vad riket var. Det var ju rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Men så var det något mer också som kommer in i ditt liv om du underordnade Gud. Och det var dynamiskt, alltså 1 Korinthierbrevet 4:20. Guds rike, det är kraft, det är en nyckel, det är en levande kraft in i ditt liv. Det gör dig kapacitet i ditt hjärta och det öppnar upp för dig in i de förutberedda gärningarna som Gud har berett åt dem som älskar honom. Jag tror det står på 9. Det står i Korinthierbrevet. Gud har berett för dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9. Men vi känner som skriften säger vad inte ett öga har sett och öra hört. Och människohjärtat inte kan ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det tycker jag talar lite emot de här moderna, så att säga, visionerna som en del ledare påstår att man har fått. Och som man underordnar sig under de visionerna. Människor. Och Gud har flera gånger varnat Elvor och mig för denna utveckling. För att du går in under människor och på det sättet stänger du igen ditt hjärta för den helige ande. Så är det. Går man in under människor stänger man för den helige ande. Men går du in under Gud så öppnas de förutberedda gärningarna. Och Gud han ger de förutberedda gärningarna åt dem som älskar honom, läste vi i andra Korinthierbrevet. I första Korinthierbrevet 2:9 här. Jag hade ju skrivit fel. Jag hade skrivit andra Korinthierbrevet 2:9. Det ska vara första Korinthierbrevet 2:9. Landet då? Ja, i gamla testamentet så var ju landet. Det var ju löfteslandet. Och var man i löfterna så att säga så skulle ju Gud uppfylla allt han har sagt. Och i Nya Testamentet så handlar det ju här om att vara på klippan. Att vara i Jesus Kristus. För det står att ty i honom är alla löften ja och amen. I första Mosebokens 12:e kapitel och 7:e vers. Där kan du läsa om Abraham. Han bygger ett altare i landet. Och vi sa ju att alla gärningarna var skapade redan av Gud på den sjätte dagen. Det står där att då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Så drog han vidare och till Betel och där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Vi kan lära oss saker och ting om Abraham och det var att alla dröjsmål som hände i Abrahams liv. Det är bara till för att föra in honom i lydnad och i kärlek till Gud. Och det är likadant i våra liv. Vi kommer att uppleva ökenperioder. Ja, när det inte händer speciellt mycket och det är ganska trögt och ganska jobbigt. Men i de här ökenperioderna så ska vi lära oss ett och annat. Och det är att komma till Gud, att förtrösta på honom, att ödmjuka oss under honom. Och i öknen så där väljer vi Gud. Men Abraham här, han skulle ju inte ens ha med sig den här Lot. Utan han, ja, Lot följde med och antagligen så var det Lot som övertalade Abraham att resa mot Egypten. Lot betyder täckelse på hebreiska. Och redan när Abraham kom söderut här så började han att uppleva en hungersnöd i sitt liv. En hungersnöd, mat, det är inspiration. Det man äter, det blir man inspirerad av. Så nu börjar, har du känt det torr någon gång? När du kommer bort ifrån korset och korsets kraft, då känner vi oss torra och det händer Abraham här. Men han fortsatte, han vände inte om där utan han fortsatte ända in i Egypten och då kom fruktan över honom. Egypten står ju för världen. Och drar vi oss bort ifrån altaret så kommer vi också att få uppleva hungersnöd. Och att inspirationen och glädjen och livet och kraften i vårt liv kommer att mattas av. Och då gäller det att vända tillbaka igen. Tillbaka till korset, tillbaka till ursprunget och hämta kraft ifrån Gud. Jakobs brev 4:4 har jag skrivit här. Vi får se vad jag ser inte vad det står riktigt. Vi ska se. Jakobs brev 4:4. Ja, där står det faktiskt om världen och Egypten. Ni trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen, alltså Egypten, är fiendeskap mot Gud? Om vi säger då att frid, det är ju nästan, man kan säga, vänskap med Gud. Så upplever man då, om man är i Egypten, en väldig ofrid. Orolighet och fruktan kommer in istället. Det står i 1 Johannes 4:18. Att agape, kärleken, driver ut all fruktan. 1 Johannes 4:18 alltså. Agape, kärleken, när vi ödmjukar oss under Kristi herravälde, då driver han ut denna fruktan. Det är jobbigt att ha fruktan. Fruktan för människor, fruktan för omständigheter, fruktan för morgondagen och allt det här. Men om vi underordnar oss Herren så kommer han att driva ut all fruktan ur ditt liv. Så Jesus, han menar alltså att himmelriket, det är någonting du och jag ska få verkligen ha erfarenhet av. Det står i Matteus 13, liknelsen om såningsmannen, så står det så här. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelser, alltså i bildligt tal? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemlighet, men det har inte de andra, till den som har skall få och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall det också tas bort det han har. Vem är himmelrikets hemlighet? Jo, det är Kristus Jesus. Det är Guds son. Det är livet självt. Och han kan leva i ditt hjärta och verkligen vara din skatt. Han uppenbarar sig för dig och du kommer få vara med om att i de svåra passagen kanske där manifesterar sig någon som är oändligt mycket större än vad din mänskliga kapacitet är. Och här i 13:11 Matteus så står det att ni har fått lära känna. Det ordet där är ginosko. Det betyder att lära känna genom erfarenhet och beröring. Så den som är lärjunge att vandrar med Jesus genom på livets smala stig kommer att möta allting det här som liknelsen talar om, men kommer att gå segrande ur. Kommer att få ett rent hjärta, kommer att få kärlek i sitt hjärta. Och när vi skådar honom, det står i Lukas 2:30 att Jesus är frälsning, beredd att skådas av alla folk. Och Paulus, han säger ju då i andra Korinthierbrevet att kraften i våra liv är att skåda Herrens härlighet. Kraften i våra liv är att skåda Herrens härlighet, det vill säga Jesus Kristus. Och då säger Paulus att det är som att ha en skatt i ett lerkärl. Vad är det där för lerkärl? Jo, lerkärlet är skapat för kraften. Och kraften är skapat för, om vi nu säger det så, lerkärlet. Ser ni det? Det handlar alltså om himmelriket. Du får gå in i himmelriket om du ödmjukar dig och blir det bräckliga lerkärl som Gud har tänkt. Då kommer skatten att hamna där. Och då står det att Paulus klarade av att fullborda det han var kallad till genom den väldiga kraft som var placerad i hans hjärta i det lerkärl. Så lämnar vi korset kommer hungersnöd. Men vänder vi om kommer frid. Frid och glädje och kraft. Så det är en vandring med Herren att vandra. Och vi kommer att levande få uppleva vad som står i den här boken. Det här är ingen lagbok i första hand. Det här är en levande verklighet. Och när du vandrar i himmelriket, då kommer du att uppleva var utgången och var ingången är. Var gränserna är du ska hålla dig inom. Och det är vishet ifrån Gud. Det är att vandra så som han vill att du ska vandra. Det hela det handlar om ditt hjärta. Ditt hjärta det är centrum för ditt vilja och din förstånd och alla dina känslor. Och då ska du lägga märke till att den som äger ditt hjärta, han har också din kraft. Och din kraft kommer ju att uttryckas i olika gärningar. Och nu står det ju i Bibeln att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta och av hela vårt kraft. Så det börjar med att vi ger Herren vårt hjärta, våra tankar, vårt förstånd, våra känslor. Det innebär att vi har ingen plan för våra liv. Vi har ingen plan alls för våra liv. Vi vet inte hur morgondagen ska vara. Och precis som vi läste i första Korinthierbrevet 2, att då måste vi förlita oss på att Gud har berett saker åt oss. Och jag tror att det är det som det handlar om när allting ska samverka till det bästa. Då handlar det också om att Gud stänger igen vår mänskliga förmåga att kunna räkna ut våra egna vägar. Och då står det ju så här att vad ögat inte har sett och örat inte har hört och vad människohjärtat inte kan ana. Alltså vi kan inte räkna ut Guds vägar med våra liv. Men Gud har berett saker åt oss som älskar agape honom. Där finns det förberedda gärningar. Där finns det alltid öppna dörrar. Och vi läser att det pågår ju ett krig då om vårt hjärta, vad vi ska tänka, vad vi ska säga, vad vi ska känna och allt så här. Och då står det i Filipperbrevet 4:4 att vi ska ha vår glädje i Herren. Vårt hjärta ska vara i Herren. Han ska äga vårt hjärta. Och då står det så här, glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er, låt alla människor se hur vänliga ni är, eller vilket sagt mod ni har. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Alltså börja inte att hitta på några egna gärningar, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön. med tacksägelse. Just det där med åkallan, bön och tacksägelse, det handlar ju om att visa honom ödmjukhet. Vi ska inte hitta på massa saker, för då kommer vi att få bekymmer. Och då står det i vers 7, gör vi det, lägger vi vårt hjärta hos Gud, då står det att då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Kan du tänka er att Elvor och jag, som läget är just nu, vi kommer att sluta vår tjänst här den 31 i 12 i år. Och vi har faktiskt ingen aning om vad vi ska göra. Det ser ju ganska hopplöst ut. Ja, det är klart att vi får ju stämpla och så, men ja, vad gör vi? Vi kan vittna om att de här bibelorden faktiskt stämmer. Om vi lägger våra liv i Jesu mäktiga händer, då kommer vi att få uppleva en frid här inne i vårt inre som är långt, långt mer än vad vårt förstånd klarar av att tänka. Och vi kan säga er det att därför så kan man uppleva mitt i alla stormar en inre frid och en inre glädje, där Herren genom sin frid säger lugn, lugn. Jag har allting under kontroll. Och det är härligt att veta. Så klippan Kristus, han håller att vila och att stå på. Och det är vår fulla bön att vi ska få kunna förmedla en Jesus Kristus som kommer att hålla i alla stormar. Han håller när det blåser. Han håller när motgångarna kommer. Han håller även när vännerna sviker. Han håller när ekonomiska bekymren kanske kommer. Han håller även när det blir förföljelse. Han håller genom allt. Gud välsigna er. Amen.